Här befinner jag mig i Mikael Luthers trädgård och jag vet inte om man själv vill säga det, men jag gissar att det här är en av de allra vackraste trädgårdarna på Stundnäsområdet, om inte den. Och över 500 olika typer av rosor lär det finnas här. Alla blommar ju inte längre, men en del så är inre på andra omgången. För det första, god förmiddag Mikael, och tack för att jag fick komma hit.
Tack så mycket och välkommen.
Ja, här på Stundars bor du och din familj sedan många år tillbaka, och den här trädgården har du satt din prägel på, verkligen.
Jo, trädgård var någonting som vi började med genast när vi flyttade hit 1976. Och då kom det också med en del rosor hemifrån, från mitt föräldrahem och från vår sommarvilla utanför Jakobstad. Men då var det också väldigt mycket grönsaker, morötter, potatis, kål och så vidare, för vi hade många barn som skulle ha mat. Men från mitten av 90-talet, då när barnen hade flugit ut, så blev det allt mera nöje och mindre nytta i trädgården. Och det var då som den här rosgalenskapen tog över.
Och den har fullt fått blomma ut.
Jo, jag har inte blivit frisk sen dess, som man säger på det sättet, när det gäller rosor. Ja. Så att det har bara blivit fler och fler under årens lopp.
Men jag kan tänka att det finns stor nytta i också detta nöje. Det är bra terapi att hålla på och påta i jorden och sen också bara att njuta av prakten.
Trädgården för mig har ju varit det ställe där jag har laddat batterierna eller formatera om hårdskivan, hur man nu säger det nu för tiden. Så att det har ju varit otroligt viktigt när det har varit stressigt på jobb eller i politiken eller så, att kunna koppla av då.
Du är ju läkare också då, politisk veteran, så stressnivån kan jag tro har varit väldigt hög mellan varmen.
Ja, och trädgården får ju inte vara ett ställe där man stressar, utan där man måste man ju göra det på växternas villkor. Och det har ju varit väldigt bra på det sättet att det hjälper inte att man försöker få någonting att växa snabbare eller blomma snabbare. Det kommer i egen takt och det får man acceptera.
Vi ska ta och vandra runt här och så får du beskriva så gott du kan för radiolyssnarna vad vi har framför oss. Men ska vi börja här, för det var visst, det här är bland de första som du sa du tog med dig när ni flyttade hit.
Jo, här vid huset så har vi då, det var ett knappt tiotal sådana här gammaldags rosor som följde med hemifrån. Och det är ju då huvudsakligen sådana rosor som är engångsblommande. Men de är väldigt härdiga, så de klarar allting. De klarar till och med det att jag planterar dem i fel jord. Så som jag nu vet att man borde plantera dem i mycket bättre jord. Men de har klarat allting. De klarar vintrar, de klarar somrar, de klarar torka och de klarar allt. Och det är ju jättebra för sådana som vill ha buskar som inte kräver mycket. Blommar vackert en tid på sommaren och sen är det gröna fina buskar.
Och det här finns ju i många trädgård, just kanske dels för att det är så lättköpta.
Det finns i väldigt många trädgårdar. Det finns bland annat den här minett som står här som många känner igen. Att, det fanns på mommors gård så fanns det en sån här väldigt vacker ros med ljusröda blommor. Att vad kan det vara? Och så frågar man att är det så att knopparna börjar ruttna när det regnar? Så säger de ja. Och då vet alla att jaha, det där var minett.
Det är individer det här ros. Typerna.
Jo, det är mycket individer. De har alla sina egna egenskaper, både goda och dåliga.
Så Mikael bad dig berätta att här under vandringen att vi skulle ta någon av de färskaste tillskotten. Och här finns ett av dem, vi behöver inte bara vända oss om. Nu ska vi se, det finns skyltar vid rosorna. Christiane Pimpinella, 2016. Var det då som den kom hit?
2016 är det år när den är framförädlad och 2019 är det år när den kom hit.
Ja, just så.
Och det här är då en ros som är så att säga släkt till de här riktigt gamla rosorna. Den hör till alltså samma släkt som midsommarrosen som de flesta vet. Men den här har då den egenskapen att den fortsätter att blomma egentligen ända till hösten. Du ser att här finns små knoppar på den också. Ja. Så att man har tagit fram nya egenskaper hos den som inte fanns ursprungligen. Och det här är ju en av rosförädlingens stora liksom, intressanta saker, gör det spännande. Det är att man kan få fram nya egenskaper hos rosor, nya färger på blommorna, nya sätt hur de blommar, storlek, allt sånt här. Så att på det sättet finns det hela tiden saker som det händer, rosorna är inte statiska.
Ja. Om du har över 500, ska vi nu säga exakta antalet, du har väl bokfört, hur många typer Har du haft genom åren? Några kanske har försvunnit?
Ja, det är ungefär 200 som har varit och farit, om man säger på det sättet. Så att det här, det finns inte mera här. Mm. Men nu finns det 506, någonting sånt.
Ja, visst. Hur många olika rosentyper finns det globalt sett? Är variationerna oändliga liksom?
Nå, i princip är de nästan oändliga. I något skede så sa man att det finns 50 000 olika rossorter i världen. Men vi vet att till exempel David Austin som förädlar rosor. Så varje år tar de fram 350 000 olika små rosbörjan. Mm. Sen väljer de ut av dem, så av de där 350 000 så kommer en eller två till försäljning. Så det visar liksom att det finns egentligen ett nästan oändligt antal möjligheter att hitta nya rosor. Mm.
Det är mycket genetik här, så det anknyter till medicinen.
Jo, det gör det, och rosor har ju också använts i medicinen faktiskt som läkekost. Det finns en ros som heter apoteksrosen till exempel. Aha. Det finns också en ros som heter aspirin, men jag har inte försökt ta den för huvudvärk.
Okej. Spännande. Vi vandrar vidare här och jag dras ju hitåt till, här blommar det så vackert, men det här är väl inte rosor?
Nej, det här är dahlior som blommar här.
Du har skickat riktigt rätt person hit att prata blommor.
Jo, men du lär dig. Så att det här, man måste ju ha någonting annat också som liksom varierar det hela. Men där bakom har du då de här röda rosorna, det är olika kanadensiska rosor där vi har försökt. Flera människor i Finland tillsammans har försökt testa att se att hur bra är de kanadensiska rosorna. Klarar de våra vintrar? För det här med vinter är ju liksom den här springande punkten. Att klara rosorna vintern, så då klarar de det mesta. Mm.
Ja, du täcker inte in hela trädgården till vintern.
Nej, inte hela trädgården, men ett flertal rosor så skyddar jag nog på vintern med att sätta jord runt stammen, täcka med löv, böja ner dem och så vidare. Mm. Men så finns det också över 100-160 stycken som jag inte behöver göra någonting åt. Ja. Som klarar sig så där bara och blommar trots det fint.
Måste säga att här, jag såg på avstånd redan en humla här som surrar på här. Nu är det ju ganska stillsamt, men någon gång till exempel i julen måste det vara ett herrans liv här med alla insekter som surrar omkring.
Jo, det behövs bara att det blir en solig dag så är här hundratals och tusentals av blomflugor och humlor och en del fjärilar och det där var nu en geting som var här, den vill vi inte ha så mycket. Så att det här, de här blommorna drar ju till sig ganska mycket insekter som pollinerar och söker pollen och honung och så vidare.
Mm. Du har inte några bikupor här?
Nej, jag har inte, jag har funderat på att ha bikupor men tiden räcker inte för allt. Mm. Och någon annan, jag vet att det finns en biodlare i Solv som har bin, och vi brukar ju ibland se nog bin här också, så att det är okej.
Okay. Nå, men vi går vidare, du får leda färden.
Ja, vi kan gå längs den här gången här förbi de här kanadensiska rosorna. Här har vi också ett litet lusthus, så att det ska vara så att vi kan sitta ute fast vi är inne också när det regnar. Så det är lite skydd, men man har en jättebra utsikt över trädgården härifrån, så att man ser det här som blommar här. Det är så att jag brukar ibland sätta mig ner och så räknar jag att hur många rosor ser jag som blommar från det här stället.
Ja.
Och då kan det vara 30, 40, 50 olika rosor som man ser samtidigt när man svänger lite på huvudet.
Mm. Här finns en del blommor i krukor också, allt är inte i marken.
Ja, det här är huvudsakligen så kallade Austin-rosen, alltså de här engelska buskrosorna som David Austin har förädlat fram. Ja. Och nu från i år egentligen huvudsakligen så har jag en del av dem i krukor för att jämföra och se att hur bra klarar de sig när jag har dem i kruka, hur bra blommar de jämfört med om jag har dem i planterade i marken och de får övervintra ute. De här i krukor ska då antingen in i en källare till vintern. Eller så ska de grävas ner. Man kan gräva ner dem i potatislandet och sen tar man upp den på våren igen.
Oh.
Så att man gräver ner hela rosen, lägger ner den och ligger i ett litet dike och så sätter man jord över och så tar man upp den sen på våren. Och det är ett jättebra sätt att skydda sådana känsliga rosor.
Okay.
Det är lite arbete men man får nog lön för mödan också.
Mm.
Och här är ju lite olika färger, att de här Austin-rosorna är ju kännetecknas av kanske lite så här pastellfärger, om man nu vill kalla det på det sättet. Att det är orange och det är gult och det är ljusrött och det är vitt och hela skalan egentligen där. Mm. Den enda färg som man inte har särskilt mycket bland rosor, så det är ju blått.
Ja.
Och här har vi faktiskt den ros som är det blåaste som jag har i trädgården, fast den är ju nog inte blå utan den är lila egentligen. Men blå är en färg som inte finns bland rosorna, och det här hör till många rosförädlares dröm att få fram den blåa rosen som skulle vara enastående.
Jag erinrar mig en sång som vi brukar spela i radion bland Jimmy Nail och Blue Roses.
Ja, men ser du, i sången kan man göra saker som man inte kan göra i trädgården.
Ja, när han jämför det med saker som att förrän han sviker sin kärlek så kommer det att växa blå rosor och sådär.
Ja, no, men det visar kanske på samma omöjlighet.
Jo. Just det. Mm. Hör du, du tog hit rosor redan på 70-talet, men när klackade det till i den, när slog den här galenskapen riktigt till? Vad var triggern?
No, det var egentligen, jag tror det var 96-97. Jag besökte Ingmar Lindqvist som har en villa här i Västervikskärren. Och han hade planterat sådana Austin-rosor, just de här engelska. Och på den tiden så ansåg man ju att det där går inte. Det går inte i Finland. Och allra minst så går det här så här långt norrut.
Ja.
Och så sa han, ja, man gör bara så här att man gräver ner den till vintern och så tar man upp den till våren och så blommar det jättefint. Och ni har ju haft ett program på Strömsö också, ja. som det här, hans metod, hur han skyddade dem där. Det var ett jättetrevligt program, och där visar han hur det går till. Mm. Det betydde en del arbete, men det funkar.
Ja.
Jag gräver inte ner mina Austin-rosor utan jag skyddar dem på lite annat sätt istället. Men i princip så har vi ju visat att det går bra att odla sådana känsliga rosor. Men man får sätta en del arbete på det.
Ja.
Och de här Austin-rosor som du ser här nu, den här till vänster från oss när vi svängde oss om.
Ja.
Så den står ju i en bänk som är planterad. Du ser att den är planterad i det som vi kallar för en högbänk. Det vill säga att man har lyft upp den här bänkytan jämfört med gången här bredvid. Och berett jorden ordentligt och planterat de här rosorna. Och sen så böjer jag ner de här till vintern och täcker över dem med löv. Och sen på våren så tar jag bort de där löven och rätar upp dem. Och du ser att den här busken här nu är 2 meter hög i praktiken, de här högsta skotten här, och den blommar ju fint.
Ja.
Den här ena heter The Wallerton Old Hall och den andra är The Lark Ascending, alltså den stigande lärkan. Och den där har faktiskt blivit någonting av en favorit för mig, för den blommar otroligt rikligt och har en väldigt trevlig pastellfärg, lite, vad ska vi kalla den, persika, orange lite. Ja. Och den blommar hela sommaren när den väl har satt igång i början av juli.
Ja.
Och sen slutar den någon gång då när frosten tar de sista blommorna.
Ja, just det.
Och det är ju nog otroligt tacksamt.
Mm. Det ska bli varma dagar nu igen, så du får njuta av blomsterprakten ännu en tid, fast vi är i september.
Jo, och vi får ju egentligen njuta ganska länge. Att om du ser så har många av de här rosorna ganska mycket knopp fortfarande. Och flera av dem är ju sådana att de blommar faktiskt tills frosten tar dem. Och då är det inte den första frosten, utan det ska vara liksom ordentligt kallt innan de på riktigt ger upp. Så att en god bit in i oktober har vi ofta så att det blommar bra här. Så att det här, det är väldigt bra på det sättet.
Ja. Vi ska vandra vidare här med Mikael Luther, men jag tror Pia får spela en rosrelaterad låt. Inte vet jag om det är Blue Roses hon har laddat, men du vill säga något.
Du kan ju ännu ta någonting som har anknytning till de här rosorna, för där borta har vi till exempel en ros som heter Sibelius. Men där på andra sidan, där finns igen både Mozart och Jazz. Så att det är bara att välja, liksom, det finns alla sorter av namn bland rosorna också, så musiken kan anpassas till det.
Vi får höra vad det blir och sen fortsätter vi prata rosor med Mikael Luther. Ja, här är vi. Vi hör en gräsklippare på avstånd och en tuppgol här också. Men det är stillsamt och härligt här på stundar som råder mestadels.
Ja, det är riktigt bra att bo här. Att jag har nog ingen lust att flytta bort åtminstone.
Tänk om du skulle behöva göra det av orsak eller annan, då vill du ta med dig alla rosor.
Det kan vara lite svårt i en 60 kvadratmeters tvårummare i stan.
Ja, nej, höj. Ja.
Och då vi pratar här om att täcka in rosorna på hösten, och jag under musiken frågar att när är det mest jobb och bestyr här? Är det just på hösten då allt ska bäddas in som skydd mot vintern, eller är det då på våren när man ska sen plocka fram allt och få igång dem, eller är det på sommaren när rosorna kanske angrips av ovälkomna insekter och sjukdomar och så vidare, och man måste vårda den på det viset?
Nu, det kan ju vara överens om att på vintern det är minst jobb. Ja. Men höst och vår är nog de där tiderna då när det är mycket att göra. Mm. Att på hösten så då ska de skyddas. Och det får man inte börja med för tidigt heller. Därför att om man gör det för tidigt och börjar skydda dem och täcka in dem, så kan de börja mögla där under det skyddet.
Vi måste förstå att vintern är ankommande.
De ska hinna avmogna, och så ska det vara tillräckligt kallt så att man liksom kan sätta på ett täcke. Helst först då när marken lite börjar frysa.
Ja.
Och det här, det betyder att just sen när hösten nu är som det är, att man inte kan lita på att det blir vinter med en gång, utan det blir liksom lite så här av och an, att det blir kallt och så blir det varmt och så blir det kallt och så blir det varmt, och det är jättebesvärligt för rosorna, för de vet ju inte riktigt att när börjar vintern.
Ja.
Så att den där hösttiden är lite på det sättet stressig, om man tar stress av det. Sen på våren så då är det ju igen det att då ska den där täcke bort, och det får man inte ta för tidigt, för då kan de frysa och må dåligt av det, utan det ska tas i rätt tid också så att de kommer igång med tillväxten.
Mm.
Så att bägge de här byterna från vinter till sommar och sommar till vinter, så då är det liksom mest att göra på en någorlunda kort tid.
Ja.
Jag förstår att det har varit en väldigt bra sommar för rosorna i år. Det ser man väl bevis på av att de mår så bra blommar ännu. Men vad är då en perfekt rosensommar?
Nå, det är nog ungefär det vi har haft i år. Och det att den blev så bra som den blev, så berodde på att vi hade fjolsommaren som var väldigt mycket sol. Mm. Rosor tycker mycket om sol. Ju mer sol, desto bättre. Och en del kräver till och med att det ska vara minst 6 timmar om dagen för att det ska må bra. Och sen hade vi en vinter som det var tillräckligt mycket snö. För snön är det absolut viktigaste täcke som vi har för rosor. Och nu har vi ju haft här några vintrar som har varit verkligt eländiga när det har gällt snö. Det har tina och det har snö och smultit, och sen har det frusit igen och så har det tina. Och det där är katastrof för rosorna. Det är när isen som bildas runt rötterna är illa. Men vi hade en jättebra vinter, och det betydde att förutsättningarna var bra. Och sen har vi haft en sommar som de också tyckte om. Det blev inte hett för tidigt, utan de fick vakna långsamt. Och sen har det varit tillräckligt varmt för dem, och inte för varmt. Och de har fått sol. Så att det har varit ganska perfekt i år, faktiskt.
Om du skulle ranka den här på under alla somrar från, var det 76 ni flyttade hit? Är det här den bästa?
Ja, när det gäller rosor så är det den bästa. Mm. Utan vidare.
Ja.
Och det har många andra sagt också runt om i landet när vi har funderat på det här på Facebook eller på något annat ställe.
Ja.
Mikael, jag ska be dig leda mig till den ros som du är mest nöjd med att du har fått att trivas här. Det som har varit liksom största utmaningen. Få fundera vartåt vi ska vandra, och så har jag en fråga här som jag ställer under vägen.
Ja, men vi var ju den där. Alltså, jag pratade om den här The Lark Ascending.
Det var den.
Den
är väldigt
inte,
nära.
Jag vet inte den, men det att det är en sån här årstinros som inte ska klara sig enligt tidigare experter.
Ja.
Och så mår den så här fruktansvärt bra här. Och det måste jag nog säga att jag är jätteglad åt det. Mm. Att det faktiskt fungerar på det sättet.
Ja.
Sen finns det andra rosor här också som kommer ganska nära den. Alltså, här har vi några sådana låga rosor. Det här som vi brukar kalla för rabattrosor.
Mm.
Och som många köper på marketerna. De köper då Europeana eller Nina Weibull eller något sånt. Här har vi H.C. Andersen, den här, alltså sagoberättaren.
Ja.
Här framför, som du ser, en jättefin röd ros. Och bakom den så har vi en som heter Miracle on the Hudson. Om du kommer ihåg, så var det ett flygplan som landade på Hudsonfloden.
Det blev film.
Ja, det blev filmade också. Och den här rosen är uppkallad efter det.
Oh.
Och så har vi en där bakom som heter Bukavu, som är röd och vit.
Mm.
Och det här är ju egentligen sådana som jag hade liksom inte trodde inte på att de skulle klara sig här. Men de har mått bra och de har blommat rikligt och som du ser, de blommar fortsättningsvis. Och,
ja.
Och det här gör lite skäl för namnet Miracle on the Hudson. Att det är helt
Miracle
bra.
At stundas.
Jo, så att det här, det är ju jätteroligt när sånt här händer och man blir positivt överraskad av det.
Hur ofta händer det att du tar hit någon ny rosort och så liksom så funkar det inte alls, den dör eller torkar bort eller visnar eller?
No, men jag konstaterar ju att 200 stycken av varje färg. Och det betyder att till det här att jag prövar på olika rosor så hör att det också ska få komma sådana som misslyckas.
Jo.
För att skulle jag aldrig misslyckas så skulle jag bara köra med safe.
Jo.
Och då är det ju inte något roligt mera. Mm. Så att visst, det händer varje år att det kommer sådana som det här inte klarar sig här.
Har du siktet inställt på nästa säsong redan? Har du några funderingar på vad du ska försöka dig på?
Jo, jag har några saker. Det är några sådana årstinrosor som jag har haft men som inte klarar sig så bra. Som jag tänkte jag ska försöka plantera i kruka och se om de klarar sig bättre när de inte klarar sig i öppet land. Sen har jag en sån här lite speciellt intresse och det är en lettisk rosförädlare som heter Riksta. Mm. Hon är väl en bit över 90, jag vet inte om hon lever mera idag heller. Men hon har sysslat med rugosarosor. Och nu vet du att de här vresrosorna så det har just kommit från finska, vad det nu är, att de ska utrotas.
Jo, där är vi uppmärksamma i radion också.
Jo, men då tycker jag det är otroligt viktigt att man noterar det, att det är enbart den här ursprungliga vresrosen, enkla röda eller vita, som är tanken att utrota. Men de här vresrosorna har många jättefina egenskaper. De har en bra tålighet för vintern, de är friska och de blommar kontinuerligt. Och det gör att man har i förädlingsarbete nu använt väldigt mycket av dem för att få fram nya buskrosor. Och just den här lettiska rosförädlaren, hon har använt dem och har tagit fram flera rosor som är jättefina. Mm. Och jag skulle vilja ha lite fler av hennes rosor. Men vi kan gå och se på några av de här lettiska rosorna här. Så att det här, så får du se hur de ser ut.
Ja.
Det finns en som heter Ritausma som står där borta vid vägen. Vi går inte till den nu, men vi kan gå till den sen också. Men de är sådana här ganska stora buskrosor. De är tyvärr ganska taggiga, men de har sådana här blekrosa eller vita eller röda blommor. De blommar kontinuerligt och de klarar vår vinter bra. Och du ser den här ena här, den är 2,5 meter hög nästan, den här vita. Och så har vi här en sån här röd som då är betydligt mindre, lite väl över en meter med klarröda blommor. Och så har vi här en som har blom som ser ut nästan som äppelblom. Den där heter Abel Seeds. Mm-hmm. Alltså det betyder äppelblom, tror jag.
Just det.
Och de här röda här framför, det här var Tsilga. Och så är här Tsaiga, som väl på ryska betyder måsen, har jag lärt mig. Och den här Tsaiga är på det sättet speciell att den är annorlunda, för den har nästan inga taggar alls.
Nah.
Du ser att här finns några enstaka taggar på det, men det är inte särskilt många. Så för att de människor som tycker om rosor men inte tycker om taggar, så är den där ganska bra.
Ja.
Så de här lettiska rosorna, det är någonting som jag skulle vilja ha lite fler av. Jag har nu 10 stycken av den. Du har en annan där bakom som heter Guna, som är enkel och klar röd. Så att det här, det finns ett betydande urval av dem. Och jag skulle vilja att det skulle finnas mer av dem här i landet i salu. Det är tyvärr lite svåra att få tag på. Mm. Ritausma finns, men de här andra är fortfarande ganska sällsynta.
Ja. Mikael, du berättade här att du är alls inte ensam i din galenskap här i Finland. Det finns ett rossällskap, inte?
Jo, det finska rosensällskapet som är en sån här sammanhållande länk för rosintresserade i landet. Tyvärr finns det bara 2 sådana här lokala aktiva föreningar just nu i Helsingfors och Tammerfors. Det skulle gärna få finnas lite flera.
Mm.
Den som vi hade här i Österbotten har inte varit särskilt aktiv. Aha. Så att det här, det har inte funnits tillräckligt mycket aktiva dragare för det. Det krävs lite för att dra en sån här
Här är en liten uppmaning eller utmaning åt österbottningarna?
Jo, det är lite utmaning för alla.
Ja.
Att det här, det är så.
Nå ja, upp i en pergola här också.
Som du ser så här finns inte bara rosor utan här ja. Finns också änglatrumpeter. De här stora blommorna ja. Här är änglatrumpeter och det måste ju vara lite variation på det jo. Hela också. Så att det här. Och här, ja. Här är ytterligare mera kanadensiska rosor. Det här är Quadra som är en så kallad klätterros. Och den har faktiskt nu blivit lite större. Också väldigt tacksam när det gäller blomningen här.
Ja.
Det här är ett bra ställe. Här har man en utsikt över trädgården också. Det är ju något som jag har försökt skapa. Att det finns lite sådana olika rum i den här trädgården där man kan ha utsikt och där man kan sitta och titta och där man kan ta ett vinglas vid dammen om det är så att man tycker att det är en trevlig kväll så kan man göra det.
Mm. Härligt. Då går vi ner här genom under blomsterprakten.
Då hittar du här på den här sidan så har du lite sådana klematis. De här klematis är ju sådana som passar ganska bra med rosor för de är ju klätterväxter och då kan man de här storblommiga klematiserna kan man bra ha så att de växer bland rosbuskarna och då får man två olika blomningar. Dels har man rosblomningen och sen har man den här klematiserna som blommar då senare.
Fantastiskt och jag är djupt imponerad. Jag har inte alls några gröna fingrar alltså. Men hej,
jag kan ta dig på praktikantplats hit.
Ja, just det, jag kan komma in som dräng.
Du kan få börja som dräng och plocka ogräs.
Ja.
Då lär du dig skilja mellan ogräs och rosor.
Ja, det är en utmaning i sig det. Vi ska börja runda av och jag tackar för rundvandringen. Och det är visst så att det är inte bara jag som har möjlighet att komma och njuta av den här blomsterprakten, utan ni bjuder in. Varje år så var det öppen trädgård, sa du?
Jo, vi har öppen trädgård. Det är ju vanligen ett sådant landsomfattande tillfälle då i månadsskifte juni-juli ungefär. Men sen har det ju varit grupper från olika håll i landet, från Sverige också någon grupp som har varit här. Och sen har det också varit så att folk ringer och frågar att får de komma och säga. Jag brukar säga att varför inte, vi kommer överens om en tid och så är ni välkomna. Så att det går nog bra att komma hit och se. För det är ju en del av min idé med den här trädgården. Att jag ska pröva på olika saker. Och så ska jag dela med mig åt människor som är intresserade. Att vill de komma och se och fundera så går det bra.
Mm. Härligt att du vill dela med dig av blomsterglädjen. Också goda råd av hur du har gjort och vad som funkar och vad som inte funkar.
Det är ju så att det här är ju min erfarenhet. Eller vår erfarenhet här i trädgården. Men sen måste var och en få sina erfarenheter av vad har man för eget mikroklimat, hurna odlingsförutsättningar har man och vad vill man ha i sin trädgård. Det är ju egentligen det som är det viktigaste. En del vill ha rosor, en del vill ha pelargoner i fönstren och en del vill ha någonting annat. Och var och en måste ju förverkliga det den vill.
Så är det. Tack så här långt, Mikael Luther.
Tack.